ganska länge så följde du bara en enda, vilket ändå sticker ut lite tycker jag. Ja. När man kollar på Twitter så hade du en som
ja,
du följde.
Ja.
Och det var ju Gud.
Det var Gud.
Som i sin tur hade 2 miljoner följare, ja, men bara följde en.
Ja, Justin Bieber.
Välkommen till Själapodden. Jag heter John Ahlström. Jag är en nyfiken person som funderar över människors tankar och upplevelser kring tro, kyrka och själen. Det som ligger under ytan. I det här samtalet möter vi Annika Lantz, känd radiopratare med en kyrklig bakgrund. Hon berättar bland annat om hennes cancer och hur den har påverkat hennes tankar om själen. Nu kör vi.
Annika Maria Lantz.
Ja, det är jag.
Välkommen.
Tack.
Hur känns det här?
Det känns bra. Vi sitter i ett jättetrevligt rum som är väldigt... Det är någon blandning mellan kungligt och lite bordelligt om man ska vara krass.
Vilket är det kungliga och vilket är det bordelliga?
Det går ju ofta ihop. Det är alltså så att det ofta hamnar... Men det är väl det här lite... Är det inte lite barocka möbler? Usch, jag är lite dålig på det här. Men det är väldigt ornamenterade träramar på de här sofforna.
Det ser väldigt mjuk ut.
Ja, och tavlorna har guldramar. Det är också lite kungligt. Och så är det faktiskt en kristallkrona. Ja. Jo, men det är, jag vet inte om man ska känna sig som Silvia eller Estelle, höll jag på att säga. Men det var ju helt fel.
Ja, ja, nu är vi här i alla fall.
Ja, nu är vi här. Vi lämnar möblemanget. Ja.
Du, mina första frågor till dig är, vad gläds du åt i livet? Om du liksom får några ja. Saker så. Vad gör dig glad?
Ja, men för det första för lite. Jag är ganska dålig på att glädja mig. Och att jag nu kommer jag på en gång in på att vi satt åt lunch med Dennis. Han pratade om att i hans bransch folk hade kanske lite svårt ibland, och han själv också, han också, att glädja sig åt sin framgång och sådär. Och det kan jag känna att jag är jättedålig på, både liksom privat och professionellt, att inte kunna stanna upp och verkligen vara glad och kanske lite stolt och känna så här, ja, men det här har jag ändå uppnått, om det nu har varit ett mål att uppnå någonting, men för mig har det väl ändå varit det. Så att det första svaret är att jag gläds lite för lite, men att jag har blivit mycket bättre på det. Och jag var väldigt bra på det som barn. Jag har väldigt starka minnen av liksom uppenbara lyckokänslor. Och de kunde vara väldigt abstrakta. Jag har någon sån här liksom situation, jag vet inte, jag var väl tidigare puberteten kanske, var ute och cyklade på parkvägen där runt Sätra, där jag är uppvuxen. Och att jag kom till vändplan där borta vid Camilla, så här, där borta. Och bara fick en sån här otroligt stark närvarokänsla som jag liksom som vuxen har försökt komma på. Vad var det där? För jag har ju också tänkt på det i religiösa termer, att det nästan var, tänk så här, ja, så här kanske det är om man blandar ihop det med att bli frälst. Att helt uppfylld av en oerhört stark lyckokänsla över att vara vid liv på något sätt. Och det har jag liksom aldrig kanske riktigt upplevt så starkt som just den gången. Och det hände ju inget, det var bara jag och så var det solnedgång och min cykel och liksom inget annat. Det är ju häftigt.
Någon frihetskänsla av något slag?
Ja, det kanske var det. Att en frihet i att fortfarande kunna bli den, liksom, det fanns en öppning vem jag skulle bli och att kanske vara lite mer obekymrad ändå än idag, att jag inte visste lika mycket och därför inte hade lika mycket oro mig för att jag försöker tänka som att jag var helt öppen, förstår du? Jag var helt öppen och kunde ta emot att jag var levande och hur härligt det var på något sätt. Men som sagt, den känslan, det var ju den gången, det har hänt så här, i små sekunder, det här var lite längre, men sen så håller man på hela livet och försöker uppleva de där lyckokänslorna. Men det kommer ju uppenbarligen bara när det finns möjlighet på något sätt.
Och vad skulle du säga, när uppstår de idag?
Ja, men väldigt sällan. Och jag tror att det är för att jag inte är öppen, utan att jag hela tiden går och oroar mig för saker och, liksom, och sluter mig kring olika liksom, problem eller felfokuserar. Men nu, det har blivit lite bättre. Jag kan känna liksom, en vag aning av det nu. Då och då. Men jag menar, jag är ju 48, det är ganska länge sedan jag var 14 eller vad jag kan ha varit. Men jag tänker att det också kanske är någonting man måste eventuellt försöka träna på eller i alla fall påminna sig om. Men gör man det så kan jag säga, då händer det inte. Men ändå att stanna upp och se vad man har. Men jag har blivit mycket bättre på det. Men jag är inte som när jag var barn kanske.
För min nästa fråga är ju den motsatta, kan man säga då. Vad är det du kämpar med? Men det kanske är det här som är...
Ja, men det går ihop, tror jag. Och sen så kan jag ju bli väl... Alltså, det här är ju också att gapa efter mycket. Att känna den där lyckokänslan som jag hade den där eftermiddagen eller tidiga kvällen. Det är ju... Det kanske kan till och med så att vissa kanske aldrig upplever... Alltså, jag vet inte alls vad det var för känsla. Men sen så kan jag ju bli väldigt glad. Men då handlar det ju oftast faktiskt om... familjen eller liksom barnen och se dem och se deras liksom kärlek till varandra och sådana saker, det kan jag ju bli väldigt glad för. Och jobbet när det känns att sända blir jag glad.
Annika, några frågor om kyrka. Det är första hållplatsen här. Och du vet jag har en bakgrund i kyrkan.
Ja, min bakgrund är ju som det... Jag minns ju Sätra kyrkan som är en kyrka i en förort söder om Stockholm. Som rent arkitektoniskt ser lite grann ut som ett kärnkraftverk. Så vi kallade det för Sätra 1. Och nu tycker jag att det är det finaste byggnaden som finns.
Har du varit där eller har du kommit tillbaka dit liksom?
Nej, men jag var aldrig egentligen där. Vi pratade lite innan, jag och John, då berättade jag att den församlingen krympte ju till slut och flyttades väl till Skärholmen som är en lite större förort än tunnelbanestation bort. Och Sätra kyrkan har väl sålt större delen av Sätra kyrkan. Jag tror att de kanske har någon dag kvar där. Jag vet faktiskt inte vilka som huserar där. Senast jag var där var när vi döpte vårt yngsta barn. Och han är 11 nu. Så det var ett tag sedan. Men jag var där och sen så hängde vi ändå kvar. Så att det var vi hade en körledare där som till julen drog ihop någon julkör. Och då passade man på att glida dit och sjunga lite inför jul. Så där. Men det var ju också länge sedan nu. Så att det var så att jag hängde kvar även när jag lämnade det då. Men att jag hamnade där berodde ju på att mina föräldrar är troende och min pappas pappa, min farfar, var baptistpastor i Trosa. Han hade väl sin bas i Trosa, sen så åkte han till Finland och var präst där under kriget. Nu ringer min mobil. Jag ringer när jag är klar. Puss! Hej då! Logistik.
Vem var det?
Det var min son.
Mm. Han skulle iväg.
Ja, han spelar i ensemble. I en annan kyrka som heter Betelkyrkan som finns i vår förort.
Men din farfar, om vi börjar där, han var alltså pastor i någon baptistkyrka då?
Ja.
Träffade du honom?
Ja, men han dog när jag var ganska liten. Men jag träffade honom, jag minns honom.
Vad minns du från honom som pastor?
Jag är inte som pastor, jag tror aldrig jag såg honom predika, men han hade en otroligt stark röst. Och det här vet inte jag om jag kommer ihåg, eller om det är för att mamma och pappa har berättat det, men han var väldigt sådär, när han pratade med farmor så kunde han höja rösten när hon gick ut i köket, så att den för henne blev lika stark hela tiden, och så gick den tillbaka. Och jag känner med det på något sätt. Ja, men jag såg honom aldrig, tror jag, in action.
Men han flyttade till Finland?
Mm.
Din farmor också?
Ja, och precis med då pappas äldre syskon. Var väl bara Olle då och Karin kanske. Och bodde i Petalax som är en liten, kan man säga, stadby utanför Vasa.
En svensktalande då?
Ja, jag bara svarar lite svensk och finsk. Jag vet faktiskt inte, det här vet jag lite om. Och min braiga bror har börjat förhöra min pappa om det här. Vad som egentligen hände i Finland och hur det kommer sig att farfar åkte dit och mitt under kriget. Och...
Men det var någonting med hans pastorskap?
Ja, det var det ju. Absolut, absolut. Ja. Men när det kom för nära inpå så åkte pappa och hans syskon till Sverige och farmor också så småningom, tror jag. Så jag tror bara farfar var där under en period. Sen så slog de sig ner i Trosa och hade församling där och en liten kyrka som nu också är såld till en privat familj, tror jag. Jag tror att den är omgjord till hus. Och det tycker jag var sorgligt. Jag tycker i och för sig att det var sorgligt med Sätra kyrkan också, men det är som det är med tiden.
Så din pappa då, han växte upp med tro i hemmet, så att säga. Och även du då, kan man säga. Hur var det att växa upp i... Med en farfar som pastor och som med föräldrar som...
Ja, vi bodde, alltså när farfar dog ju, när vi bodde i Algeriet några år när jag var barn. Och han dog ju medan vi fortfarande var där liksom. Och så jag hade träffat honom innan och någon gång när vi var hemma och sådär. Men så att just den där baptist... tron var aldrig så närvarande för mig. Det var mest man hörde om vuxendop och sånt där. Men Z-kyrkan var ju en kristen statskyrkeförsamling liksom. Som inte, som var precis, jag tänkte i och för sig när vi pratade med Danny för en stund sedan att han upplevde det, jag hoppas att han berättade det också, men han upplevde det som ganska kvävande med den här katolska uppfostran eller religiösa uppfostran. Och det var spännande för jag kände ju lite, när jag blev äldre, inte som barn, då tror jag mest att det var en trygghet, men när jag blev äldre så upplevde jag ju precis samma sak som han, fast jag var då i den här som han upplevde sen när han kom till en annan typ av sammanhang, att det var mycket öppnare och sådär. Men jag växte upp i en sån öppen egentligen församling, men kände mig ändå lite kvävd då när jag började bli så här 17-18 och tänkte att men det här, och då blev det ju någon kamp med min barn, att tro att jag just upplevde det, att det här var någonting som jag bara hade fått mig ut, till livs, utan att egentligen någon uppmuntrade mig att ifrågasätta eller sådär. Så att jag hade ju någon typ av religiös kris där i 20-årsåldern som jag tror var ganska jobbig och som jag fortfarande inte riktigt har tagit tag i igen. För då tänkte jag såhär, jag tar tag i det här sen.
Vad var det du ville ta tag i sen? Var det,
ja, men jag upplevde liksom att jag måste göra mitt eget val. Jag kan inte bara hänga på den här grejen som dessutom verkar helt weird när man tänker efter, och att jag inte... Jag tänkte i perioder att jag var lite avundsjuk på folk som i vuxen ålder blev frälsta, för jag tänkte då måste man ju veta vad det är, man måste ta ett beslut då på något sätt att bli kristen, liksom något självdöperi eller vad ska jag kalla det för. Men för min del som hade haft det med mig så blev det ju mer som en ett bihang där, som när folk började ifrågasätta det, när jag började så här högstadiet och gymnasiet, så hade jag inget att svara, för jag kände att men jag kan inte behöva stå till svars för korsriddarna, för du vet, man går i gymnasiet, det är sånt som man får bli påställd. Och till slut blev jag så, men jag har, nej men det här är jag verkligen ingen lust att hålla på och försvara mig hela tiden, då skiter jag heller, för så viktigt var det liksom inte, upplevde jag. Men sen jag bröt, men jag liksom drog mig väl undan, och det var en massa annat då också, en massa andra aktiviteter, och jag pluggade jättemycket och sådär, och hade väl inte lika mycket tid. Men jag sjöng i kör, tror jag, det fortsatte jag nog med ändå, men kanske inte var riktigt lika aktiv. Men sen så, men det var ju någonting som ändå fanns kvar och som jag var upptagen med. Det var ändå som upptog mig och jag funderade mycket på, och ville nog inte riktigt lämna. Men sen så jag har så dåligt minne, men jag kommer ihåg att det var liksom jobbigt, det var inte roligt, det var jobbigare än roligt helt enkelt.
Alltså där när du runt 20?
Ja, runt 20, och det var ju mycket då, tror jag, att jag försökte hitta rätt överhuvudtaget i livet, men det här var ju en ganska stor del av mig, tror jag, utifrån att jag hade levt med det hela livet. Och då, jag kommer ihåg då att jag och min kompis Camilla, vi skulle åka på semester till Skagen, och då bestämde vi, hon hade just gjort slut med någon kille, tror jag, eller vad det var. Så vi bestämde oss för att vi ska inte prata religion, vi ska inte prata om killar. Och så åkte vi dit och så gick det så här 2 dagar, och så träffade vi på två norska präster. Varav jag blev tillsammans med en av dem och var tillsammans med honom i några år.
I några år till och med?
Ja, det var ett tag, ja.
Och då hade du innan dess bestämt dig för att det här ska jag inte ägna mig åt?
Ja. Ja, och det blev ju ändå lite jobbigt, för han var ju väldigt troende såklart, och hade också haft, liksom, han var 11 år äldre än jag, men han hade haft ganska tuffa perioder också, brottats med massa saker och hade kommit ut och kommit fram till att det här var det han trodde, och det var det. Medan jag fortfarande var i det där, men herregud, ska vi verkligen ha det så här, eller är det här verkligen det sanna och bla bla bla. Vi pratade inte jättemycket om det, men det var ju så absurt på något sätt att jag ändå sökte mig till det där.
Men hur påverkades, jag tänker det du beskriver där, att du på något sätt är på väg att lämna och så möter den här prästen och är tillsammans med honom i några år där liksom. Det måste ju ändå påverkat, eller?
Ja, men jag tänker att för mig har det ju alltid varit ganska naturligt att befinna mig i en kyrklig kontext. Men så har jag också koketterat kanske lite med att ja, men jag kan också hålla avståndet. Jag kan vara här, men jag behöver liksom inte egentligen tillhöra. Så att jag vet inte, det tog ju slut också.
Och var det då du liksom, inom citationstecken, även gjorde slut med kyrkan?
Det blev i alla fall, om man tittar rent faktiskt och praktiskt, så blev det nog så att när vi gjorde slut, då lämnade jag nog ordentligt. Och det kan hända att det var då jag liksom formulerade att nu får det här vara tills jag kommer på, eller tills jag känner att jag behöver svara på de här frågorna. Och det har jag liksom aldrig riktigt känt.
Men jag tänker på din, om man backar lite grann med din farfar där då, och dina föräldrar och sådär. Upplever du nu, för du är mamma själv, hur den uppfostran som du fick med liksom kyrka och den kontexten så att säga, har du även gett den till dina barn, eller har du tänkt någonting kring det?
Ja,
har det bara blivit som det har blivit, eller?
Nej, men jag har tänkt på det, för att jag kände ju samtidigt att det var en ganska trygg uppväxt jag hade, och att det var ganska fint, för det var ju nästan som en, det blev ju som en andra familj lite under de där åren när man växer upp, och det fanns ändå någon typ av ungdomsverksamhet, men även där kan jag känna att jag alltid höll liksom ett halv armlängds avstånd från liksom hardcore-gruppen sådär. Och jag vet inte varför, jag upplever att jag gör det kanske även nu, tänker jag på det ibland. Jag är liksom inte riktigt journalist, jag är inte riktigt komiker, jag är allt liksom, och är det jag eller är det där, pratar jag mycket med mig själv om nu också. Så där. Varför känner jag mig aldrig riktigt hemma någonstans där? Och jag börjar tro att det är faktiskt jag själv som gör det valet. Så här. Sen om det är bra eller dåligt kan vi ta ett annat program. Jag har tänkt att jag kan tycka att det är tråkigt att jag inte har gett dem det. För nu är de 13 och 11, nu är det liksom för sent på något sätt. Och de, just, man kan ju hitta något annat i kyrkan såklart. Men just kyrkan tror jag det är. Vi är inte aktiva, min man är inte troende. Jag vet inte vad jag är. Det är en ganska hopplös situation för våra barn. Och de får prata för sig själva. Men nej, det har jag inte gjort. Och jag kan tänka, och jag säger det till dem ibland, så att vi läste ju aftonbön på kvällen. Vi läste ju bordsbön, vad jag minns. Och det skulle ju framstå så fullständigt barockt att göra det hemma hos oss idag. Liksom. Men vi har liksom samma jag läser för dem varje kväll, trots att de är ganska stora nu och sådär. Och jag tänker att det är motsvarigheten på något sätt. Att man ändå samlas på kvällen och ser varandra och säger godnatt liksom ordentligt. Så här. Men det har ju ingen gudsdräkt alls.
Om man skulle säga någonting om kyrkan idag. Har du någon kontakt med kyrkan? Går du liksom på någon samling någon gång i en kyrka sådär?
Jag brukar pipa iväg faktiskt på första advent. Det känns ju så typiskt, men det är det jag gör. Och det brukar också vara så här, de senaste åren har det varit att vi gör något annat. Så bara, nej men gud, det är första advent. Verkligen nästan så att jag hör kyrkklockorna har det varit. Men nej men du, jag drar nog ändå. Är det någon som ska med? Nej, ingen ska med. Nej, men jag åker iväg. Och så, det har jag nog gjort de senaste. Men annars inte. Men det är också lite för att det ligger så dåligt gullet vid de här körövningarna. De ligger alltid när jag inte kan. För jag hade ju gärna varit med i den där julkören. För det är för härligt.
Vad skulle du säga är kyrkans, om du får sätta ord på kyrkans utmaning i vår tid i Sverige?
Jag är ju otroligt kluven, som du kanske har förstått. Men för att jag tycker att det är tråkigt när jag tänker så att säga att kyrkan inte längre finns på det, för mig då, på det sättet som den fanns. Men när det fanns var jag ju inte där, så att jag kan inte heller, jag saknar det mer som jag saknar min barndom på något sätt. Och den vill jag ju liksom samtidigt inte ha tillbaka, för jag tycker att det är roligt att bli äldre. Så det är väl svårt att, men jag menar, om det är så att målet skulle vara att kyrkan skulle, att säga att kyrkan skulle få en blomstrande församling igen, då tror jag att utmaningen var och är att hitta ett språk liksom som tilltalar människor. Jag tror att det är svårt, för att det är liksom, det finns för mycket, det finns kognitiv beteendeterapi och liksom lyckopiller numera, så jag tror att det säkert finns ett andligt behov, men jag tror inte folk adresserar det längre i samma utsträckning, och det är tråkigt och problematiskt. Men jag tror att kyrkan, jag vet inte faktiskt vad jag ska säga där. Men de kanske hittar ett språk som folk skulle lyssna på. Men vad är det?
Att försöka hitta ett språk som människor idag får utav för sin andliga,
ja, för kyrkan, jag tänker budskapet är ju kärleken. Och det har ju alltid varit detsamma. Ju, liksom. Och det drog kanske ett tag. Men det uppenbarligen så funkade inte det. Om jag bara utgår från min församling i Sätra. Liksom. Att det räckte ju inte. Om inte det räcker, vad ska då till? Liksom? Jag tror att det är svårt även att göra om. Jag sätter ju gärna betyg på de här gudstjänsterna då, i uppenbarelsekyrkan på advent. Och ett år, det var en jätte. Bra predik. De är ofta ganska bra, men jag brukar ge dem 3+4. Det är ändå advent, man har lite krav.
1-5.
Ja. Och jag menar, hur man än vänder och vrider på de här texterna så är det svårt att inte de för starkt påminner om något som känns gammalt. Liksom. Det är min uppfattning. Det var en otroligt bra predikan när prästen berättade advents... historien ur åsnans perspektiv. Det var väldigt bra på många sätt. Det var ändå, det kändes fräscht.
Du, om vi ska säga någonting om jag går in på din tro.
Mm.
Eller den nu som du får sätta ord på själv. Mm. Så tänkte jag börja med ditt Twitterkonto.
Mm. Mm.
Du har ju rätt många följare. Relativt.
Obegripligt många om man jämför med hur ofta, om man tänker på hur ofta jag twittrar.
Ja, men du har sådär 250 000.
Mm.
Och ganska länge, för jag är en av dem som är de här 250 000 då. Ganska länge så följde du bara en enda. Vilket ändå sticker ut lite tycker jag.
Ja.
När man kollar på Twitter så hade du en som
ja,
du följde.
Ja.
Och det var ju Gud.
Det var Gud.
Som i sin tur hade 2 miljoner följare ja. Men bara följde en.
Ja. Justin Bieber. Det visste jag faktiskt inte när jag började följa Gud. Det var någon annan som upptäckte det. Det var ju roligt.
Nu har du börjat följa några i och för sig.
Ja, nu har jag börjat.
Men vad var det för någonting? Var det bara en ironisk grej? Eller var det liksom att...
ja, nej, det var faktiskt... Det här är väldigt prosaiskt. Men det var... Först följde jag ju ingen. Och då var det... Det finns också förklaring till det. För att jag började med mitt Twitterkonto ganska nära en period när jag hade varit helt utarbetad och varit sjukskriven i 1,5 månad. Och kände lite att jag inte pallade intryck på riktigt. Så där. Och det här med följ... Jag bara tyckte att det var lite roligt med Twitter. Det var roligt format. Det är roligt att försöka uttrycka sig i sådär kortformat. Men jag ville inte, jag såg det verkligen inte som ett socialt... jag tänkte inte på det som sociala medier helt enkelt. Och sen så blev folk provocerade av att jag inte följde någon. Och började liksom trolla lite kring det. Och då blev jag provocerad. Jag tänkte, det här får man väl använda som man vill. Så då blev det som att nej, jag tänker inte följa någon. Och sen bara har jag använt det som någon typ av... liksom, underhållningskanal lite grann, skriva något kul då och då.
Men alltså var det någon som, du säger att du blir provocerad eller provocerande menar jag, alltså folk hörde av sig till dig och sa, varför följer du ingen eller hur?
Ja, men på Twitter skrev folk idiot, vad är det med dig, fattar du inte vad det här är, det är sociala medier. Det där var inte socialt sagt alls. Och då, ja, men sen så nu när jag har varit nu Twitter fyllde 10 år. Alldeles, det var alldeles nyligen, du är väldigt uppmärksam. För då tänkte jag, men gud, det här är löjligt. Jag måste ju följa folk. Så då började jag följa folk. Då bara tryckte jag. Ja. Kanske men, följa dig. Jag tryckte på måfå.
Men det här med Gud då, det var liksom ingen...
Nej,
alltså,
nej,
varför gick du just på Gud då?
Ja, och sen med grejen att, har du läst den boken? Den boken som man har skrivit?
Den som har det kontot, eller?
Ja, men gud, nu Jäverbaum. Nej, vad heter han? Nu säger jag fel. Ja, nu glömmer jag bort vad han heter. Den är ju så rolig. Så att, och han skriver tweets i samma anda. Så att det var egentligen för att jag tänkte att det här är för roligt för att vara utan. Så då började jag följa honom. Också lite för att ingen skulle hålla på att jag inte följde någon. Då kunde jag säga, men jag följer ju Gud. Sen var det roligt att han kallade sig Gud.
Du, din tro där, eller hur skulle du beskriva?
Ja, det är en... Vad ska jag säga? Jag skulle säga att det ändå är liksom en någon slags övervintrad barnatro som jag inte egentligen vill vara utan. Men den är ju inte underhållen, det kan jag inte säga. Men jag har ändå tagit den till hjälp vid vissa pressade situationer. Det har jag faktiskt gjort. Och då är jag ju tacksam att ha den. Jag undrar om det inte var när flyktingkrisen började. Det här var inte så länge sedan. Eller det var någonting. Nej, det var längre. Det var ändå längre sedan. Men det var någon katastrof. Någon typ av stor världshändelse. Liksom. Och jag har haft just också i sån här period när jag är väldigt utarbetad. Jag jobbar ju konstant med att ta in nyheter hela tiden. Och det gör i alla fall mig ganska sårbar. Ibland så går det bara rakt in. Jag kan inte filtrera det. Jag kan inte se på... Det bara går in i mig och då blir jag lite vansinnig, som brukar kalla det, jag och en kollega. Då så var det vid något sånt här tillfälle då jag kände att jag kan inte bära det här. Och då kom jag på att säga, men vänta, var det inte det här man skulle ha gud till typ? Så att jag bad egentligen, tror jag, att liksom lyft detta, för jag kan inte bära det här. Du liksom ta det, hjälp mig bara lätta bördan på något sätt. Och då, det hjälpte. Och sen var det någon mer tillfälle. Men det här vet jag att jag tänkte på. Jag tänkte, nu gör jag det här. Schysst. Inte höra av sig på liksom 30 år sen. Bara, kan du hjälpa till?
Det verkar ändå som att det fungerar då.
Ja, men det gjorde det. Det gjorde det faktiskt. Ja. Men jag menar, jag är ju då benägen att tänka att det är en psykologisk reaktion på. Men att jag ändå har då ett verktyg som jag kan använda. Som jag är glad över. Yeah. Och sen så finns det en sång. Gud, du är här, i detta rum finns också du, och fast jag inte ser dig eller hör dig så är du här just nu. Och jag har alltid tänkt att det är Jesus, men Jesus är ju också Gud, så att det får vara. Men jag har alltid tänkt då att då sitter Jesus verkligen på sängkanten, och den funkade bättre kanske för liksom något decennium sen, men den har jag också använt. Den är enkel att bara ta till när det känns jobbigt liksom.
När man ser dig eller hör dig, så tänker man att du är en väldigt glad människa. Det tänker man ju om de andra vi har pratat med också. Men man förstår ju också att det finns en, liksom en sida där det inte är så glatt. Ja. Och när det liksom är motsatsen nästan.
Det är väl så.
Och hur möter man liksom den delen? Hur möter du den tuffare delen när det börjar bli skört?
Inte jättebra. Alltså jag hittar där inte riktigt, men eller har jag blivit bättre på det? Det är svåra frågor ju.
Ja, men det ska vara svårt.
Ja, men det, uppenbarligen är jag ju inte så bra på det, eftersom jag hamnar i det med jämna mellanrum. Men jag har en otroligt klok man som är ganska, det är väl också så att man får komplettera varandra, och han är mer, nej men du kan inte rädda världen, du liksom måste... Inget blir bättre för att du blir vansinnig. Liksom. Och är ganska krass bra, på ett bra sätt. Så där. Men och jag kan tycka nu plötsligt att jag kanske har blivit lite bättre på att backa. Liksom, och kanske hoppa över aktuellt när jag känner att det ändå pockar på. Så blir det ändå ett bra program. Det är liksom en kombination med att jag har ganska hög prestationsångest. Liksom, att jag alltid vill att det ska bli så bra som möjligt. Vilket det ska bli. Men det kanske ibland... inte bli bättre för att jag sliter ut mig liksom, utan att försöka hitta en balans. Men jag kanske har blivit lite bättre på det. Det där var exceptionellt. Det här var ju flera år sedan. Men när jag verkligen packade ihop. Och det finns liksom ett eko av det där i köttet. När jag blir pressad så känner jag varningssignalerna. Och då har jag såklart blivit bättre på att försöka backa hem. Men förvånansvärt lite kan jag tycka att jag har lärt mig.
Men det här kravet, det här prestationskravet, det tror jag många kan känna igen sig i. Hur ska man tänka där? Vad tänker du kring
det? Det har ju absolut blivit bättre ändå. För att jag hade en sån enorm prestationsångest när jag började jobba. Liksom, när jag började jobba med radio. Och även skolan också. Jag var otroligt prestationsdriven. Men det är ju de flesta såklart. Men det finns ju också något när man oavbrutet sätter sin situation, när man blir bedömd utifrån hela tiden. Men jag gillar det ju också. Det går inte heller att bara så här, vara ett offer under det. För jag har sett, det är ju verkligen ett eget val, och jag har lärt mig att hantera det. Och där handlar det väl om att i grund och botten ska väl vara, om det är någonting som du vill så mycket så att du skapar dina prestationsångesten, då måste det också vara roligt. Jag tror att jag har blivit bättre på att tänka att det är primärt måste det vara roligt. Sen kan det vara ganska ordentligt jobbigt, men det måste hela tiden vara roligare än jobbigt, för annars är det inget bra. Så det är mitt enda tips. Att det är lite roligare än jobbigt.
Att det är glädjen hjälper till på något sätt.
Absolut. Och här tror jag ju att jag är väldigt intresserad av den heliga ande.
Intressant.
Ja, det är intressant. Men det är väl för att den heliga ande får alltid bara liksom hänga med. Man pratar ju mycket om Gud och Jesus. Men den heliga ande, som ändå är en del av den treenigheten, är ju sällan någon som får speciellt mycket utrymme. Men jag tänker alltid att jag har förstått den heliga ande nästan, alltså bara instinktivt. för att jag kan inte förklara någonting. Men liksom att det är någonting jag begriper. Något som jag kan liksom uppleva på något sätt. Att jag tänker att det är det som får mig att hålla igång och som ändå gör att jag, när det krisar, kan hålla näsan över vattnet på något sätt.
Skulle du säga att det är helig ande som hjälper dig i sådana situationer, eller?
Inte hjälper, men att det, den heliga ande är hela tiden närvarande. Jag kan tycka, gud, I don't know. men den heliga ande behöver jag inte liksom bekänna mig till, eller hur jag ska säga. Att den heliga ande är grejen.
Det här är ju intressant. Du, har du någon gång varit arg på Gud, eller?
Ja, men jag var, jo, det har jag faktiskt. Fast det är svårt att säga att det var Gud jag var arg på. Men jag skulle nog säga när jag var det att det inte var det jag var. För att jag var provocerad av det här liksom krypandet för någon som inte ville visa sig. Ja, men det där gamla vanliga. Ska det se ut så här på jorden om du finns? Ska det vara på det här viset? Och sen så begriper jag och gillar mycket de där tankarna att människan är skapt med en egen vilja. Och då har vi också möjlighet att göra ont och vi har möjlighet att göra gott. Och Gud lägger sig inte i. Fine. Jag kan inte tycka att det finns en viss slapphet uppifrån. Men jag menar, jag tycker om båda sidorna. Men det är klart. Det är väl alla som överhuvudtaget konfronteras. Jag menar, även folk som inte tror blir provocerade av Gud. Det är ju spännande.
I vårt land som är ett av världens mest sekulariserade så brukar man ju säga att en tron, det är mer en privatsak.
Mm.
Men där tänker jag också när det kommer människor från andra länder här nu. Många flyktingar som kommer hit och så har de kommit från en annan religiös bakgrund. Så, oavsett om man är muslim, kristen eller någon annan religion.
Mm.
Hur tänker du kring liksom vårt språk om tro i vår tid?
Det är klart att det blir krockar kan jag uppleva. Men jag menar, det är ju väl ganska spännande ändå. För att det är nog många som vill prata om det. Det tror jag ändå. Inte kanske som att man nödvändigtvis måste ha en tillhörighet i en kyrka. Men det är ju väldigt få som inte vill prata om andlighet. Eller att prata om vem jag är och vad gör jag här och vart är vi på väg. Alla de där frågorna är ju ändå de... Jag tycker bäst om umgås med väl folk som man kan prata med sånt om och tycker att det är spännande. Sen så kläs du ju ofta kanske i var man befinner sig i karriären eller hur barnen mår och så vidare. Men jag menar, det är ju ändå, jag tror att det är, ingen mår dåligt av att prata mer om själen.
Ja, men det är en bra övergång. Vi går in på den lite.
Ja, just det. Det går vi in på själen.
För du håller på att skriva en bok.
Ja, det gör.
Som släpps här nu.
Ja, det ska det göra. Eller har gjort.
Ja, eller har gjort. Berätta lite om den.
Ja, men det är en bok som började med att jag ville beskriva lite hur det var att bli äldre. Att bli äldre med värdighet, som jag tror att jag kallade det. För jag tycker att det är lite... Jag har liksom inget emot att bli äldre. Jag tycker att det är ganska förnämligt att få vara med och så här, se vad som händer och bli lugnare och apropå liksom släppa lite av den prestationsångesten och komma över den här jättejobbiga perioden när unga människor börjar springa i fatten och om en och kunna ta ett steg liksom åt sidan och bara känna, men det är fine. Du behöver inte alltid vara ung och begåvad, för det var länge sedan du var liksom, att bara släppa det. Men det är ju tufft också. Det är ju jobbigt. Jag tycker att det har varit jobbigt, men nu känns det bra. Och det är roligt att få vara med om det. Men sen så blev jag sjuk mitt i att jag höll på att skriva. Och då började boken handla om... Då började jag skriva om det. För det var väldigt mycket att jag skrev liksom det som kom upp i huvudet. Och nu då, när det kom upp så bara... Var det,
men var det liksom en biografi nästan om ditt liv?
Ja, eller? Men det låter... Det är det kanske, faktiskt. Det lät lite pretentiöst, men jag kan inte heller också vara en sån extremt pretentiös person som säger att det inte är det när det är det. Lite blir det ju det. Det handlar mycket om barndom. Faktiskt, nu när vi sitter och pratar om det så handlar det väldigt lite om tro. Jag tror inte jag har skrivit ett enda kapitel om Sätrakyrkan.
Då måste du snabbt och innan den kommer
ut. Ja, det hinner jag säkert. Nej, men vad intressant.
Men i andra upplagan kan du lägga till
ett kapitel. Ja, men precis, det stycke. Ja, men jag skriver att jag sjunger i kör, tror jag det skriver jag. Men det är väl så introvert allting. Men den är rolig också.
Är det en rolig bok? Eller är det en...
Ja, men den är rolig. Sen så när jag blir sjuk så blir det ju... Vi har pratat mycket om det. För att jag är så nära sjukdomen och kan... Och dessutom så hade jag en... bokprocessens närhet som blev sjuk precis före mig i cancer då, fast vi hade olika cancer. Och då vi fyller ju i allt däremellan, så att vi var lite rädda, eller är rädda, att det ska bli för tungt, medan jag skriver ganska med lätt hand, för jag tror att det är min överlevnadsstrategi att liksom försöka bara se det ur det sjukt absurda och alla konstiga saker med behandling, att det är väldigt konstigt att gå igenom en sån behandling faktiskt. Nu skrattar jag, men det måste man liksom göra när man går omkring med så här droppställning och bara fastnar överallt, och du vet, det är så konstigt.
Men när du fick det beskedet, vad hände då? Alltså det beskedet, tänker jag, bara ordet kan ju
absolut
skapa
det är
mycket,
så stigmatiserat. Ja, men gud, men jag, grejen är så här, jag är sjukt hypokondrisk. Jag är så hypokondrisk, apropå när vi pratade tidigare om den andra frågan, tror jag var så här, vad brottas du med? Jag brottas mycket, mycket med oro överhuvudtaget. Jag är så orolig för allt. Och jag har liksom trott att jag ska bli sjuk liksom hela mitt liv. Otroligt onödigt. Men så när jag blev det, blev jag liksom... Eventuellt var jag liksom lite mer förberedd än någon som aldrig har tänkt det. För att jag det är klart att jag blev chockad. Men jag blev liksom mer chockad när det fanns en misstanke om det. För då var jag redan... Jag är sjuk. Och sen visade sig att jag var det. Och då hade jag redan på något sätt kommit över den där chocken. Och kunde bara gå in i den här behandlingen otroligt fokuserat. Liksom, då gör du bara det och gör precis vad folk säger åt dig. Och jag liksom vill bara vara duktig patient och liksom, se till att det här går så smidigt som möjligt. Så här. Men jag menar, det är ju hemskt. Men det värsta var liksom ändå att berätta för barnen. Att tänka så här, nu förstör jag allt för dem. Nu blir det liksom, nu får de en sån barndom. Liksom. Nu går jag... Men det gick också bra. Man klarar mer än man tror. Och hittar ord. Liksom. Det här kommer gå bra. Uh-huh. Nu är tumören borta för tillfället. Eller liksom, den är borta. Den är kanske för alltid. Men man måste gå på sig kontroller. Och...
Men, och detta hände alltså mitt i ditt bokskrivande.
Mm-hmm.
Och då fick boken lite annan liksom, riktning.
Ja. Så då här, och det är där vi befinner oss precis nu. Nu vet jag inte när det här sänds. Men vi är precis i en process där jag hade liksom lagt ihop de här styckena jättefint. Och vävt dem lite omlott. Och så ringde min redaktör hem. Och bara, nej, men det funkar. Så nu måste jag disponera om det. Hon har nog rätt, för jag har känt att det är något som inte funkar. Men det är ju ja, det är att skriva en bok. Har du skrivit någon bok?
Nej, jag har inte gjort det.
Nej, prova. Det är kul. Men det är jättesvårt.
Men är det inte som att ta ur sitt hjärta och lägga det på bordet och så titta här liksom, eller? Är det inte den känslan lite?
Jo, jag tror inte att jag har vågat. Jag är inte en tillräckligt bra författare för att riktigt våga göra det. Det här blir ju nästan så, för att det är ändå ganska ärligt beskrivet. Men det är, jag tror fortfarande att jag håller någon liksom... Jag har alltid haft en otro... Jag berättar väldigt mycket i radio, men har alltid en ganska stark integritet och en ganska stark magkänsla för var gränsen går liksom. Men, jo, men det är det. Och det som var intressant häromdagen, det var jag skulle på en sån här rutinkontroll då, som jag måste gå på. Och det här var i torsdags. Och jag satt och skrev på onsdag förmiddag. Men då blev det så tydligt att det verkligen är man skriver härifrån. Från hjärtat och liksom bröstet på något sätt. För att jag, till slut kände jag kan inte. Det blir för nära. Jag var så orolig. Och det blev för nära. Jag bara kände jag kan inte. Orden är ändå en del liksom, på något sätt av kroppen som... Och nu måste jag bara få vara i min kropp fram tills jag vet hur det är med allt. Sådär. Så att jag kunde inte skriva längre. Jag var tvungen att bara hela eftermiddagen göra något med händerna. Började sy liksom. Och likaså förmiddagen innan vi skulle till sjukhuset. Kunde inte skriva. Det var spännande. Det hade jag inte riktigt varit med om.
Men det var bra att du tog ett steg tillbaka där.
Ja.
Och inte bara körde på.
Nej, men det var så tydligt. Det var verkligen så här, det går. Jag kan inte, orka inte. Se det på något sätt, se orden sådär, nej, konstigt.
Men det här är också en sån där grej tycker jag som man kanske inte riktigt alltid pratar om.
Mm.
Om tro är en sån sak så är det här också en sån, alltså med cancer och så.
Nej.
Vad skulle du säga är den stora skillnaden innan och efter, nu är tumören borta?
Mm. Liksom, det här är mycket intressant och det här måste jag nog, det, vi kan ha en till så här, session om ett halvår. Vi kan, nej, men för att jag vet att jag har ett kapitel i boken där jag tror att jag skriver om just det, att jag inte, har jag inte lärt mig någonting. För så fort jag kunde kliva på liksom vardagen igen så gjorde jag det som att jag hungrade efter det. Och jag älskar vardag, det skriver jag också. Jag älskar ju när allting bara är som vanligt. Jag är inte så mycket för jätteutsväv. Jag gillar när allt är som vanligt och jag bara får vara med min familj, jag har det mysigt. Och så att jag bara liksom, när jag väl fick chansen så bara började jag om. Som om inget hade hänt upplevde jag liksom, men gud vilken otroligt ytlig inställning till det här. Men samtidigt så insåg jag liksom det, att jag älskar vardag. Jag kräver inte så sjukt mycket liksom, utan det kan gott bara rulla på. Och när jag får det så är jag nog ändå som lyckligast. Och sen så tror jag nu med några månaders distans att jag har lärt mig mycket. Jag är inte riktigt lika hypokondrisk. Thomas igen, han var så där när jag bara höll på. Men tänk om. Han bara, Annika, vad som helst kan hända hela tiden. Liksom. Och det, av någon anledning så var det väldigt lugnande. Ja, vad som helst kan hända hela tiden. Nu händer det här mig. Och då fick jag gå igenom det. Och då fick jag den erfarenheten. Och i bästa fall skriver jag den här boken. Och folk kan läsa den och få någon typ av tröst. Eller ändå känna att det kan gå så här också. Och det är så här det går till. Och det är bara att leva igenom det också. Och sen får man ta nästa steg. Händer det något mer? Då händer det. Men nu händer det här. Liksom. Jag tänker att jag har nog lärt mig mer än vad jag förstår än. Och blivit lite lugnare. Och kanske ännu mer det där jag pratade om nyss. Att liksom se till att åtminstone är kul. Om du lägger ner sjukt mycket prestation i det. Jag hade ju en läkare som jag såklart älskar. Hon pratade ju om eller hon hade sett att säga själen. Jag tyckte det var så himla fint. Oftast var jag i och för sig på någon typ av lugnande. Så allt var ganska nice. Men hon sa liksom vid några tillfällen, nej men Annika, hon sa det redan före behandlingen började, så sa hon så här, och det är inte bara kroppen som kommer ta stryk nu, det är också själen. Och hon sa oftast också två gånger efter att själv. Och hon sa också en annan gång när jag skulle få en jättekonstig behandling som innebar att liksom, det kändes som de tryckte in en Volkswagen bubbla i muttar. Jag hade ju lugnande och ryggmärgsbedömt, kände ingenting, men bara kände nu någonstans så här. De skulle liksom stråla inifrån. Och då var jag också så där på lugnande och började prata om att jag tyckte liksom, men gud, min klitoris har helt legat av. Jag vet, jag bara låg där. Den är jätten som en trasa. Hon bara låg där runt mellan mina ben. Men Annika, det är själen, Annika. Det är själ. Och sen sa hon det vid något mer tillfälle, jag kom inte ihåg där. Och det var varje gång så himla fint. Och det var liksom ingen ståhej kring det. Men hon ville bara poängtera att det här är också någonting som, din kropp kommer gå ner och du kommer få usla värde, bla bla bla. Men det är också själ. Du måste förstå att det också är själ.
Hade hon rätt?
Ja, men jag tänker lite på grund av att hon påpekade det här lika tydligt. Liksom som att nu kommer vi lägga en radioaktiv ring här runt din livmoderhals. Liksom att det här ändå var ett levande begrepp hos henne. Så tänker jag att det kanske gick lite mindre åt själen ändå. Att det liksom på en gång var del i behandlingen och därför inget konstigt att jag kommer känna mig lite viss på något sätt. Jag hade inte problem med just den grejen, för som sagt jag hade en väninna som var sjuk samtidigt som tyckte bara det där att känna sig så jävla sjuk var så jobbigt. Men jag kunde liksom bara ligga där verkligen. De dagarna, det var sådana dagar, kunde jag bara ligga så här och titta ut och se, ja, nu slår björken ut. Så gick det en dag. Jag vet inte. Men det fanns någonting i att hon satte ord på det. Så självklart i sin läkare, liksom lingo. Så bara själen också på sin plats.
Jag tänker på din väninna där. Ni stöttar varandra lite där eller hur stöttar ni varandra? Var det just bara att ni visste om att...
Nej, det var jättemycket. Det var ju fantastiskt, framförallt för mig. Jag vet inte hur mycket jag hjälpte henne, men hon blev sjuk för, hon fick sin diagnos före mig, så att hon kunde på en gång liksom, ställ inte frågor som du inte vill ha svar på. Det är hennes bästa lärdom. För att man ville bara fråga, kommer jag dö? Vill jag veta svaret? Ska jag fråga? Ofta ställer man ju förr eller senare de där frågorna ändå. Men det var liksom bra ändå att tänka efter. Så här, vad vill jag veta nu? Och jag fortfarande nu på efterkontrollen så ställer jag inte alla frågor. För jag tänker så här, men varför ska jag veta det? Varför ska jag gå omkring och ha det här i huvudet? Liksom? Men det är ju svårt för en halvjournalist. Men det går också. Jo, men det var såklart jätteskönt att ha varandra. Och kunna liksom prata och jämföra. Och...
Funderade du mer på döden under den perioden eller nu efteråt än vad du gjorde innan?
Nej, jag tror faktiskt inte det. För att jag är så himla hispig ändå. Nej, jag tror, det blev ju så himla, det blev nästan som jag också skrivit om. Att vara rädd för, jag jämför tror jag med att ha resfeber. Jag tycker inte om att flyga till exempel. Alltid när jag ska ut och flyga så tänker jag det värsta och ser det framför mig och allt det där. Men sen när jag väl liksom kliver ut på Arlanda så liksom lugnar det sig. Nu är det bara att göra det. Och det var lite samma sak att jag har varit rädd så många år och orolig för det här. Och sen när det hände, då var det bara att göra det. Då klev jag på liksom den där resan. Och då var det bara, okej. Okay. Man får sin perm med behandlingsschemat. Det är bara att göra. Och då var det nästan lättare att inte tänka på. Alltså i början såklart när jag fick diagnosen. Då tänkte jag ju jättemycket på det när jag skulle berätta för barnen och så vidare. Men sen så blev det så här, men jag ska väl inte dö? Det finns ju behandling och min fantastiska läkare bara, det här kan vi bota. Så, det här kan vi bota. Sen så efteråt så det finns stora chanser att du blir frisk. Så. Frisk inte annars, man använder så ofta på radiumhemmet, man säger tumörfri. Men jag vet att en gång sa hon faktiskt det. Och då blev jag ju glad, det är stora chanser. Det finns ju också en baksida av det. Liksom, man kan ju välja att tänka så, eller så kan man tänka så här, ja. Det finns stora chanser att jag blir frisk. Det finns ju också små chanser att jag blir överkörd. Jag åker härifrån. Liksom, ja, du vet, man får hitta de där tankarna.
Vad var din man sa? Allting kan hända.
Allt kan hända hela tiden, Annika. Allt kan hända hela tiden. Så sant, han är så klok.
Du, avslutningsvis, är det någon fråga du tycker jag inte har ställt?
Nej, det tror jag inte. Vi fick med den helige ande också. Det kanske hade du missat i värsta fall.
Ja. Jag hade faktiskt inte med det i mitt papper.
Nej, men det är inte så konstigt för att helige ande har ju en tendens att falla mellan stolarna. Men det ska man inte. Jag gillar den helige ande.
Men då ställer jag den avslutande frågan, som du i och för sig har svarat på. Men jag ställer den till alla. När ber du?
Ja, just det. Det är ju inte ofta. Tror jag. Jag tror att bön också är en ständigt pågående inre monolog hos de som inte har liksom en guda uppfattning att vända sig till. Så att jag kanske ber egentligen oftare än vad jag vet om. Men annars har det ju varit faktiskt att jag behöver hjälp mycket sällan när jag är tacksam. Det här är inte bra. Men jag önskar att jag kanske mer säkert kunde samla mig och liksom tänka så här, tack för. Men det gör jag inte så ofta. Jo, en sak till. Och det är Jesus Christ Superstar-filmen. Just det. För den sången, det finns ju hans den där Getsemane-sången där Take this cup away from me for I don't want to drink his poison. Den har jag sjungit många gånger.
Det har varit som en...
Ja, det är lite som ett mantra. Men den, det är så lite lyxmanta typ när man säger, gud, nu är det liksom precis innan man ska gå ut i en direktsändning. I radio är liksom lite mer... rutin, men liksom om det är någon stor grej eller någon gala eller så här, den där känslan jag tror är ganska vanlig, bara, varför sa jag ja till det här, jag är sjuk i huvudet, jag kunde ligga hemma och titta på Parks and Recreation och då kan jag sjunga den där liksom, hjälper också, sjunga hjälper ju alltid,
sjunga
är väldigt andligt i min värld då, att det liksom läker och lugnar, och det har jag ju faktiskt fått med mig från den här kyrkouppfostran med kör.
Annika, stort tack att du kom hit.
Tack själv.
Tack för idag. Kul att du har lyssnat på Själapodden. Hör gärna av dig om du har tankar kring vårt samtal på www.själapodden.se. Själapodden finns även på Twitter och Instagram. Kom gärna med tips på personer vi kan ha med i Själapodden. Podden har producerats av John Ahlström och Music and Health Scandinavia.